Ja, vad roligt att få chansen att predika idag. I ärlighetens namn var det rätt så länge sedan sist jag hade chansen att predika, så det känns gott att få göra det. Man har en liten sån där predikonerv, tror jag, om man är predikant, och man längtar nästan varje söndag faktiskt efter att få gå upp och ställa sig i predikstolen. Men nu har jag inte fått det på över en månad, så det känns kul att få dela Guds ord med er idag. Och jag tror också att jag har fått ett ord ifrån Herren som jag tror att Skillingaryd ska få ta emot idag. Jag började att tala i Pingstkyrkan i våras om givande, och jag talade om hur viktigt det är att vi som kristna har en sund inställning till det här med givande. Att vi pratade om pengar sist när vi talade om detta, att vi ska äga våra pengar och att våra pengar inte ska äga oss. Men jag tänkte jag skulle fortsätta tala lite om givande idag, inte ur ett ekonomiskt perspektiv, utan jag vill tala om hur viktigt det är att vi som kristna ger allt vi är till Jesus. Att vi ger av våra nådegåvor, våra talanger, våra intressen, allt som Gud har lagt ner i oss, hur viktigt det är att vi ger det tillbaka till Jesus och tillbaka till hans verk. Så ge allt till Jesus vill jag tala om idag. Och jag vet inte med er, men jag tror att det är så att vi älskar människor som ger allt. Visst är det så att om man ser en människa som är riktigt överlåten, riktigt intresserad, verkligen brinner för någonting, då tycker man om de där människorna. Så är jag i alla fall. Och det spelar ingen roll vad det handlar om egentligen. Nu nere på Hemköp och Ica så har ni sett att det springer runt rätt konstiga människor. Är det någon mer än jag som har sett det? Är det ingen som har gjort? Det springer runt massa människor som ser ut som de kommer direkt ifrån medeltiden, med långt hår och tatueringar, och de ser, ja, jag vet inte vart de är hämtade ifrån. Men det är ju någon sån där fantasygrej här ute i skogen. Och jag menar, även om jag tycker det är lite löjligt att spöka ut sig sådär, så känner jag ändå vad gött att de brinner för det där. Vad roligt att se att de går in för, att de vågar gå in på Hemköp och se ut som, hej, kom och hjälp mig liksom. Jag tycker det är härligt att se. Och jag tror att det finns det i oss att jag älskar när en människa är överlåten, när jag ser att en människa brinner för någonting. Det går ett program på SVT på kvällarna som jag tycker är så otroligt bra. Och det är från Norge, och det heter Där ingen skulle kunna tro att någon kunde bo. Och det handlar om norrmän som bor på de mest omöjliga ställena. De bor uppe på isolerade berg eller ute på öar där det tar jättelång tid att åka dit. Och det är människor som verkligen brinner för sitt sätt att leva. De offrar att det tar en dag att åka till affären. De har inget internet, ingen tv, ingenting. Men de är så överlåtna sitt sätt att leva. De vill verkligen leva på sitt sätt. De brinner för det. Och när man ser det här så fastnar man för de människorna. Man får ett sånt hjärta för dem. Man beundrar dem. För de ger allting för det som de tror på. Och det kan vara en fotbollsmatch eller en ishockeymatch för er som är idrottsintresserade. Om det är ett lag som kommer som egentligen inte är så duktiga, men de brinner för att vinna. De ger allting. De går in 100% i varenda närkamp. De lägger hela kroppstyngden bakom varenda skott. Man älskar ju att sitta och se på sådana matcher när det är ett lag som verkligen brinner för och ger allt för att vinna. Och jag tror att du förstår min fascination. Jag tror att du också beundrar människor som ger allt, som verkligen lever överlåtna liv. I Furusjö där jag växte upp så hade vi en man som klippte gräsmattan för hand. Han tyckte inte att gräsklipparen gjorde ett tillräckligt bra jobb, utan han låg på knä med en sax flera timmar varje förmiddag och klippte gräsmattan för hand. Och jag ska inte ljuga för er, utan folk tyckte att han var underlig, folk tyckte att han var rätt så excentrisk. Men samtidigt så var han omtyckt i Furusjö, för han hade den finaste gräsmattan. Det var inget snack om saken, och man såg att han verkligen brann för det här. Och han fick en form av respekt, för man såg att han går in 100% för det som han tror på. Sen kanske jag tycker att det finns viktigare saker än gräsmattor här i livet. Men i alla fall, man såg att han hade ett hjärta, att han var överlåten. Och idag vill jag tala om hur viktigt det är för dig och mig som kristna att ge 100% för det vi tror på. Vi tror på den levande guden. Vi tror på Jesus Kristus. Vi tror att Jesus har en plan för oss här inne. Och hur viktigt det är att vi är överlåtna. Att vi ger 100% för det som vi tror på. Det säger vad man vill om gräsmattor eller hockeymatcher eller de här medeltidsmänniskorna där nere. Det kanske är roliga grejer, men vi tror ju på han som är vägen, sanningen och livet. Hur mycket viktigare är det inte att vi lever överlåtna liv då? Och jag skulle vilja utgå ifrån en kvinna i Nya Testamentet som heter Maria. Och det finns många Marior i Nya Testamentet. Men det här är den Maria som var syster till Lazarus och hade en till syster. Nu ska vi se. Lazarus hade två systrar, Marta och Maria. Och det är den Maria vi ska läsa om nu i Markus kapitel 14. Markus 14, och så läser jag ifrån vers 3. Medan Jesus var i Betania och låg till bords hemma hos Simon den spetälske kom en kvinna med en flaska dyrbar äkta nardusbalsam. Hon bröt upp flaskan och hällde ut allt sammans över Jesus huvud. Några blev förargade och sa till varandra, vilket slöseri med balsam. Man hade ju kunnat sälja den och fått mer än 300 denarer att ge åt de fattiga. Och de grälade på henne. Men Jesus sa, låt henne vara. Varför gör ni henne ledsen? Hon har gjort en god gärning mot mig. De fattiga har ni alltid hos er och de kan ni göra gott mot när ni vill. Men mig har ni inte alltid. Hon har gjort vad hon kunde. I förväg har hon sörjt för att min kropp blev smord till begravningen. Sannoliken, överallt i världen där evangeliet förkunnas ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne. Jesus han befinner sig alltså i den lilla byn Betania, bara några kilometer utanför Jerusalem. Och vi vet att Jesus brukade gå till Betania. Det ligger väldigt nära Jerusalem och i Jerusalem var det säkert svårt att få husrum och sånt. Därför gick han till Betania för där hade han en av sina bästa kompisar, Lazarus. Men den här dagen så står det att Jesus befann sig hemma hos Simon den spetälske. Och jag vet inte mer, men det är inget vidare roligt namn att få, eller hur? Man hade gärna haft ett annat smeknamn, men han kallade Simon den spetälske. Det var så man tänkte på honom. Det är den där Simon, han som lider av spetälska. Och på den här tiden så var det ett fruktansvärt smeknamn att få. För spetälska var en fruktansvärd sjukdom. Det är den fortfarande idag. Lepra kallar vi ju det idag. Och det är en mycket smittosam sjukdom, någonting som man lider oerhört mycket av. Och på den här tiden så fanns det oerhört mycket regler för hur man skulle behandla spetälska människor. De fick inte vara en del av gruppen, utan de spetälska bodde långt utanför städerna. De fick gå med klockor och ringa i varje gång de lämnade sina hus och säga jag är spetälsk, kom inte nära mig. För det var livsfarligt om spetälskan började spridas. Så när det står att Jesus och lärjungarna och Lazarus och Märta och Maria befinner sig hemma hos Simon den spetälske. Har du tänkt på det någon gång? Hur kunde de gå in i hans hus? Att Jesus gick in där är ju inte vidare konstigt. Jesus han mötte med alla människor, också de som var utstötta, också de som ingen annan ville ha att göra med. Men att han tog med lärjungarna och de andra, det måste ha betydit att Simon hade blivit helad. Det måste varit så, för de skulle aldrig gått in i en spetälsk människas hus annars. Utan Simon den spetälske måste ha blivit helad av Jesus. Så de måste ha varit där på någon form av segerfest. De måste firat det här stora att Simon hade blivit helad ifrån spetälskan. Och så står det att en kvinna kommer in i rummet med en alabasterflaska med dyrbar äkta nardusbalsam eller nardusolja eller nardusparfym som det står i olika översättningar. Och hällde ut över Jesu huvud. Och vad den här kvinnan heter, det stod ju aldrig i Markus som vi läste här. Men i Johannes evangeliet så står det att det var Maria, Lazarus syster som gjorde detta. Och det står att hon föll på knä framför Jesus och hällde också oljan på Jesu fötter och torkade dem med sitt hår. Här kan vi verkligen prata om en kvinna, Maria, som var överlåten. Som gav 100% till Jesus. Hon verkligen gick in där och gav allting som hon hade till Jesus. Och vad betyder detta egentligen som Maria gjorde den där dagen? Jo, oljan var väldigt viktig på Gamla Testamentets tid. När man hittade en profet eller en kung på Gamla testamentet, då tog man olja och smorde honom med. För det var män som gällde på den här tiden, på Gamla testamentets tid. Då tog man olja, några droppar olja, och smorde den här mannen som var profet eller kung, för att det skulle symbolisera att den här mannen, han är utvald ifrån Gud. Han har ett uppdrag att fullfölja här på jorden, och han är också del av den helige ande. Han är sänd av Gud till Israel för att göra någonting med Guds utvalda folk. Så David och Samuel och alla de där andra killarna i Gamla testamentet blev smorda med olja, några droppar olja. Men Maria, hon hällde en hel flaska olja över Jesus. Det var inte bara några droppar i pannan, utan hon hällde ut en hel alabasterflaska över Jesus. Det som hon gjorde, det var att säga till alla människorna i Betania att det här är inte bara en profet. Det här är inte bara en kung som har kommit till Israel, utan det här är Guds son, den utvalda. Han som är Gud själv. Oljan symboliserade ju att han var utvald, och Maria häller ut en hel flaska över hans huvud. Hon säger, Jesus är Gud själv. Men så var det också så på den här tiden att man använde den här nardusoljan vid begravningar. När det hade dött en människa tog man några droppar nardusolja på ett tygstycke och smörjde in kroppen med detta. För att det skulle lukta gott och för att visa respekt för den som hade lämnat jordelivet. Och Jesus, han säger att det Maria gjorde med mig, det gjorde hon inför min begravning. Människorna visste det inte, men Jesus visste att han bara några dagar senare skulle ge sitt liv på korset. Det Maria gjorde var alltså profetiskt genom att hon sa Jesus är Guds son och Jesus kommer snart ge sitt liv för oss. Men vad var det som hände när Maria gjorde det här? Kommer ni ihåg vad som stod i texten? Jo, det stod några killar med armarna i kors här borta och började fördöma Maria för det som hon gjorde. De sa att vad håller hon på med egentligen? Hon slösar ju bort en hel flaska nardusbalsam på Jesus. Vi kunde sålt den där balsamen för 300 dinarer. Men så häller hon ut det över Jesus. Och för att förstå varför lärjungarna, för det var nog lärjungarna som blev så här arga. Det står några i Markus, men om vi förstår det rätt så var det bara lärjungarna som befann sig i huset tillsammans med Lazarus. Så det verkar vara lärjungarna som blev så här arga. De blev arga för att hon hällde olja över Jesu huvud. Och varför blev de så arga? För att förstå det måste vi inse att nardusoljan var det dyrbaraste som fanns på den här tiden. Det är svårt för dig och mig att föreställa oss idag, eller hur? Då vi lever i ett sånt pengacentrerat samhälle. Men på den här tiden var nardusolja det absolut dyrbaraste som fanns. Nardusväxten växte långt borta i Himalayas bergstrakter. Och ni som kan i geografi vet att det är rätt så långt mellan Israel och Himalaya. Och man fick färda den här växten då längs med sidenvägen till Israel. Och där utvann man den till olja. Och den här oljan var extremt dyrbar. Och den hade en fördel. Om ni har rapsolja och matolja hemma så härsknar det till slut. Det blir dåligt om det står i fel omständigheter. Men nardusoljan, den kan stå sig i flera livstider. Den blir inte dålig utan den har kvar samma egenskaper. Den luktar lika gott om 100 år som den gör idag. Så nardusoljan var någonting man investerade sina pengar i på den här tiden. Och det är väldigt svårt för dig och mig att förstå, men precis på samma sätt som folk idag köper aktier, köper fonder, investerar i fastigheter, så investerade man på den här tiden i nardusolja. Det var den ekonomin som man hade. Om en kvinna fick lite pengar över när hon var 30 år gammal så köpte hon en deciliter nardusolja och hällde i sin alabasterflaska som hon hade där inne. Och när hon blev 70 år och var änka och inte hade några pengar då visste hon att nu kan jag sälja min nardusolja och köpa mat. Det var en pensionsförsäkring. Det var den tidens sparkonto. Man investerade allt man hade i sin nardusolja. Och det var någonting extremt värdefullt. Man tog bara fram den på begravningar och på bröllop. På bröllop så tog kvinnan och smorde in sig några droppar nardusolja för att man skulle lukta gott inför kvällens begivenheter. Men lärjungarna de säger alltså att 300 dinarer var den här oljan värd. Och vi har sagt det här många gånger, men en dinar, det var en dagsinkomst. Alltså är 300 dinarer en årsinkomst för en normal arbetare. Hon hällde alltså olja över Jesus för en årsinkomst. Och du kan bara gå till dig själv som sitter här inne. Hur mycket tjänar du på ett år? En något sånär vanlig svensk tror jag tjänar 250 000, 300 000 kanske per år. Många här inne kanske tjänar 500 000 per år. Det var alltså väldigt, väldigt mycket pengar som Maria hällde över Jesus den där dagen. Säg 300 000 svenska kronor. Mycket pengar, eller hur? Och hur gjorde Maria när hon gjorde detta? Kom ihåg, när det var en profet, bara några droppar olja. När det var begravning, bara några droppar olja. När det var bröllop, bara några droppar olja. Men här läser vi att Maria bröt flaskan och hällde ut över Jesus. En alabasterflaska, den är väldigt tjock här nere. Men sen så smalnar den av, smalnar av, smalnar av. Och har en väldigt, väldigt liten spets där framme för att det bara ska komma några droppar åt taget. Men när det står att Maria bröt flaskan, då kan det inte ha betydit någonting annat än att hon tog tag i halsen och bröt bort halsen. Hon tyckte det var ett för litet hål där framme och då fick hon en stor öppning för hon bröt och så hällde hon ut över Jesus. Det var inte bara några droppar, det var inte bara lite småfjuts där som kom, utan hela flaskan hällde hon över Jesus. Hon gav allt till honom. Hela sin pensionsförsäkring, hennes bröllopsgåva, alla hennes besparingar, allt hon hade, det mest fina hon hade sparat, gav hon till han som hade räddat hennes bror ifrån döden. För Jesus hade återuppväckt Lazarus ifrån de döda. Och det budskap som jag tror att Gud har lagt på mitt hjärta inför denna söndag är att vi är kallade till att ha samma sinnelag som Maria. Vi är kallade till att ge 100% för Jesus. Det som vi ger oss in i, det som vi är kallade till, det ska vi göra till 100%. Om vi tjänar i lovsång i kyrkan så duger det inte med att vi dyker upp 5 minuter innan och bara kör av någonting gammalt som vi har gjort innan. Utan om vi tjänar i lovsång i kyrkan så ska vi ge 100%. Vi ska förbereda oss väl, vi ska gå in för det, vi ska förstå vilken viktig uppgift vi har och vi ska ge 100% i detta. När vi umgås med våra familjer så duger det inte med att vi sitter med våra smartphones och håller på med dem och kollar Facebook lite då och då, utan vi ska umgås med våra familjer till 100%. Vi ska ge all uppmärksamhet till dem som är viktigast i vårat liv. När vi är i kyrkan och kryper gräsmattan så duger det inte med att vi bara gör det lite småschafsigt, utan vi ska göra det till 100%. Jag tror att Jesus vill att vi ska ge allt vi gör, allt vi har när vi tjänar honom. För Jesus sa att Maria, henne kommer man komma ihåg över hela världen. Överallt där evangeliet predikas, där kommer man komma ihåg Maria. För hon gav 100%. När alla andra stod med armarna i kors och inte ville ge 100%. Och Maria bröt sin flaska, hällde ut sina livsbesparingar. Jesus sa, henne kommer man att komma ihåg. Också du och jag är kallade till att ha det där sinnelaget. Och du vet, jag har varit på hundratals ungdomsmöten där man har talat över det här ämnet. Jag tror inte jag ljuger när jag säger det. Jag tror jag har varit på 100 ungdomsmöten där man har predikat om detta ämnet. Igår var vi på Nyhemsveckan på ett ungdomsmöte där man predikar om detta och ger allt för Jesus. Och det är en sak jag kan säga att ungdomar älskar när man talar över detta ämnet. För är det någonting en tonåring tilltalas av, då är det när man säger antingen så eller si. Eller hur? Man älskar när det är svart eller vitt. Man älskar när det är ett radikalt budskap. Man älskar när någon säger gör så och inte så. Det tilltalar en ungdom för man vill ha radikalitet. Man vill ha någonting som verkligen håller. Någonting som är tydligt. Inte någonting som är grått utan någonting som är svart eller vitt. Men idag så vill jag påminna dig och mig som kanske inte är tonåringar längre. Att också vi behöver ta till oss det här budskapet. Vi som lever hektiska liv, vi som lever inrutade liv, vi som vet precis vad som kommer hända imorgon och i övermorgon och veckan som ligger framför, också vi behöver se på Maria och fundera på om inte också vi behöver ge 100% i det som vi gör. Att vi kanske inte ska göra saker av gammal vana bara, utan det som vi brinner för, det Jesus har kallat oss för, ska vi göra till 100%. För jag tror alla människor har ett uppdrag att fylla i Guds församling. Det står i Nya Testamentet att församlingen är som en kropp. Jesus är huvudet och sen så är vi olika kroppsdelar med olika uppdrag. Alla här inne är kallade till en uppgift. Att predika, att sjunga, att vittna, att snickra, att städa, att klippa gräset, att organisera, att betala räkningar. Det spelar ingen roll. Det finns massvis med uppgifter. Gud har lagt ner intressen i dig som sitter här inne. Gud har lagt ner förmågor i dig som sitter här inne. Gud har lagt ner nådegåvor i dig som sitter här inne. Och vi är kallade till att använda dem 100% för Jesus. Om du brinner för söndagsskolan så ska vi inte komma till söndagsskolan och vara lite halvförberedda. Utan då ska vi komma till söndagsskolan och ge 100%. Om du brinner för mission, då ska du ge 100% för missionen. Gud älskar när vi ger 100%. Det är huvudtesen i min predikan. Men så vill jag komma in med en liten passus här. För jag vet att det sitter människor här inne som inte orkar. Jag vet att det sitter människor här inne som känner sig utbrända. Som känner att jag har knappt orkat komma hit idag, Gustav. Hur kan du begära att jag ska ge 100% då? Jag är livrädd att träffa människorna på Fridhäll. Jag orkar inte. Musten har gått ur mig. Hur menar du egentligen att detta ska få bli sant för mig? Och jag måste säga att jag har den största respekten för de känslorna som du känner. Och jag tror att jag var med om något liknande som dig för ungefär ett år sedan. För ungefär ett år sedan så kände jag att jag tyckte ingenting var roligt längre. Jag kände att jag fick inte inspiration till någonting längre. Jag kände att jag orkar inte mer. Jag kände att det tog emot att gå till kyrkan på söndagarna. För jag kände att jag hade ingenting att ge. Jag tyckte jag räcker inte till. Jag har ingenting att bidra med. Och jag kände att nu orkar jag inte mer. Gud, jag orkar inte. Jag kan inte tjäna dig för jag har ingenting att ge längre. Och du kanske sitter här inne som känner så. Som har blivit utbränd, som har känt att du inte fått den uppskattning du förtjänar. Som har gjort saker och ting som du kanske inte var kallad till. Bara för att du ställde upp när någon bad dig. Men när jag kände så där för ett år sedan så fick jag be till Gud att han skulle påminna mig om vad hans vilja med mitt liv var. Och jag fick sakta men säkert börja skala bort allt det som Gud inte har kallat mig till. Och jag fick sitta där på expeditionen och be till Gud, vad vill du att jag ska göra, Herre? Och Gud påminner mig om att du ska predika, Gustav. Och det har jag känt att jag har varit kallad till ända sedan jag var tonåring. Och jag fick påminna mig om det. Och jag la all min energi, allt mitt fokus på söndagens predikan. Jag brydde mig inte om det administrativa. Jag brydde mig inte om allt det där andra. Utan jag la all min energi på predikan. Och jag bad Gud, använd mig i det som du har kallat mig till. Det som jag brinner för. Det som du har planterat nådegåvor i mitt liv för. Och när jag fick lägga mitt fokus på det som Gud vill med mitt liv. Då kände jag hur inspirationen kom tillbaka. Hur kraften kom tillbaka. Hur viljan att gå ut kom tillbaka. När jag fick landa i Guds vilja med mitt liv. Då tror jag att jag hamnade rätt. Och jag tänker att många människor sitter här inne och gör helt fel saker i Guds församling. Du kanske tjänar i en uppgift som du överhuvudtaget inte är kallad till. Du kanske lägger ner energi på saker och ting som du inte brinner för. Och det tror jag förstör mer än vi förstår många gånger. Jag tror inte vi ska ge 100% för någonting som vi inte brinner för. Någonting som vi inte kallar det till. Någonting som vi inte rustade för. Utan vi måste ställa oss frågan idag. Vad är det som gör att mitt hjärta börjar klappa? Vad är det som gör att jag blir som Maria som bara vill slita upp min alabasterflaska och ge allt för Jesus? Vad är det Gud har kallat mig till? För mig var det att predika. För dig är det säkert någonting annat. Du behöver ställa dig frågan idag. Vad kan jag skala bort för att hitta tillbaka till det där som gör att jag vill ge 100% för Jesus. För jag tror inte på en församling där vi bara gör saker och ting för att vi måste. Jag tror inte på en församling där vi gör saker och ting för att vi har gjort det innan. Utan jag tror på en församling där vi gör det som vi brinner för. Det som vi är kallade till. Det som Gud vill att vi ska göra. Och då sitter du här inne som tänker, det där är allt bra och naivt, Gustav. För det finns så många uppgifter som inte hade löst sig om vi bara gjorde det som vi var kallade till. Men jag tror faktiskt att det är så naivt, att det funkar. Jag tror att Gud kommer att förse oss med alla våra behov. Jag tror att det kommer lösa sig. Jag tror att vi skulle kunna ta våra uppgiftslistor och lägga dem i ett mörkt skåp och inte plocka fram dem. Och jag tror det hade löst sig i alla fall. För jag tror att Gud har kallat människor här inne att göra alla de uppgifter som krävs och behövs i en församling. Och det kanske låter lite provocerande i dina öron, men jag tror att det är sant. Jag tror vi måste vara försiktiga med att börja värdera olika uppgifter i församlingen högre. För du kanske sitter där inne och tänker att om i så fall, om vi bara får göra det som vi kallar det till, då kommer alla predika och alla kommer sjunga. Men så tror jag inte det kommer bli, utan jag tror att Gud har kallat oss till olika saker. Och vi ska inte värdera vad som är viktigt och vad som är oviktigt. Utan om vi går in i Guds vilja, då kommer hela församlingens behov att fyllas. Jag gick i bibelskola i Pings Jönköping. Och jag kommer ihåg en sak väldigt väl som min lärare sa till mig där. Han sa att jag predikar inför Pings Jönköping 2 söndagar i månaden. Och ofta så är det 1000 personer, 1200 personer som kommer och lyssnar på mig varje söndag. Eller 2 söndagar i månaden. Och då är det rätt så enkelt, Gustav, sa han, att man blir lite störst när man står där uppe. Att man börjar tänka att ja, men jag är nog rätt så duktig, jag är nog rätt så viktig i alla fall. Och han sa det att varje gång jag går upp och ställer mig inför 1000 personer och predikar, så påminner jag mig om Elsa, som just nu ligger på knä ute i toaletterna i kyrktorget och skurar dem för att de ska vara fina och fräscha sen inför kaffet och minglet när människorna ska röra sig runt i kyrkan. Varje gång jag ställer mig i predikstolen, Gustav, då påminner jag mig om att Elsa och jag, vi gör en lika stor gudstjänst just nu. Elsa gör det som hon faktiskt brinner för hon tycker detta är viktigt. Hon tycker det är viktigt att ge en inbjudande känsla för människorna som kommer till församlingen. Och jag gör det som jag tycker är viktigt. Jag predikar. Och han sa, påminn dig varje gång om att ingen är viktigare än den andra. Alla är vi kallade till att göra någonting. Och vi ska inte göra skillnad på vad som är viktigt och oviktigt. Om du uppmanar din församling, Gustav, sa han, att göra det som de brinner för, då kommer Guds välsignelser att förlösas över er. Och jag tror att det är sant. Att vi måste söka oss tillbaka var och en till det som vi brinner för. Det som vi är kallade till. Du kanske tänker att fungerar det verkligen i praktiken? Är det inte lite väl naivt? Är det verkligen meningen, Gustav, att allt ska vara smidigt och enkelt, kanske du tänker? Nej, jag tror inte det är meningen att allt ska vara smidigt och enkelt. Jag tror det är jobbigt att vara kristen många gånger. Jag tror det är förknippat med smärta och tjäna som kristen många gånger. Jesus säger det själv, att vi ska ta våra kors och bära precis som han gör. Och vi vet vilken smärta det var förknippat med Jesus att bära sitt kors. Då är det förknippat med dig och mig också att vara kristen. Att det är jobbigt ibland. Men jag tror att det är bättre att kämpa med det som vi brinner för. Än att kämpa för någonting som vi överhuvudtaget inte tror på. Jag hoppas du hänger med hur jag menar. För jag tänker så här, att varje gång jag ställer mig här uppe i predikstolen, då är det en oerhörd kamp för mig. Jag tycker det är så fruktansvärt jobbigt. Och jag tycker jag är den sämsta människan på jorden. Och jag känner så hela dagen sen. Ofta är söndagarna förstörda. För jag tycker att jag har gjort bort mig. Jag har förstört. Jag har inte gjort någonting rätt. Men sen framåt veckan så känner jag hur jag börjar byggas upp igen. Och jag börjar förlösa Guds välsignelse över mig. För jag inser att jag har faktiskt kämpat för någonting som Gud har kallat mig till. Det är kämpigt, men jag känner hur jag får tillbaka det sen. Hur jag byggs upp. Men om jag istället just nu hade varit på söndagsskolan. Någonting som ni som känner mig vet att jag överhuvudtaget inte passar för. Och om jag hade kämpat där, då hade jag förmodligen haft samma jobbiga känslor och känt mig som en väldigt dålig människa. Men jag hade nog inte byggts upp av det sen. Förstår ni vad jag menar? Jag hade bara kämpat för någonting som jag inte var kallad till att göra. Utan det hade bara blivit en negativ spiral för mig, för söndagsskolan, för barnen som kom dit, för de andra ledarna. För att jag inte var där Gud ville att jag skulle vara. Jag tror att det är kämpigt att vara kristen. Jag tror att det är jobbigt många gånger. Men är det inte bättre att vi kämpar och lägger det jobbiga på det som vi brinner för? Det som vi tror för? Blir det inte lättare att lägga tårar och gråta för någonting som vi verkligen känner att det här ska jag göra? Jag tror i alla fall att det är så. Att vi behöver församlingar utan den här negativiteten där vi tänker att jag måste göra det för ingen annan gör det. Nej, men låt ingen göra det då. Gör det som du kallar till. Gör det som Gud har lagt ner i ditt liv. Allting annat stjäl fokus ifrån oss. Vi ska avsluta med att läsa ifrån Markus 12. Så vi bläddrar 2 kapitel bakåt ifrån där vi var tidigare. Och vi läser en välkänd passage ifrån Markus 12 och vers 42. Jesus satte sig mitt emot offerkistan och såg hur folket lade pengar i den. Många rika gav mycket. Där kom också en fattig änka och la ner 2 små kopparmynt, några ören. Då kallade han till sig sina lärjungar och sa till dem, amen säger jag er, denna fattiga änka la dit mer än alla de andra som la något i offerkistan. Till alla gav de av sitt överflöd, men hon gav av sin fattigdom. Allt vad hon hade att leva på. Den här berättelsen har ni kanske hört innan och ni kommer få höra den igen. Jag planerar att tala om den redan nästa söndag. Men den handlar om givande, eller hur? Jesus sitter på tempelplatsen och ser offerkistan. Och det var så att man kom där och la sin kollekt, sitt offer i offerkistan. För att templet skulle gå runt, för att prästerna skulle få mat och husrum. Ungefär som vår kollekt fungerar idag. Och Jesus sitter och studerar människorna. Och många kommer och ger väldigt mycket. Men så kommer en fattig änka och ger 2 kopparslantar. Och läser man i sitt bibellexikon så står det att kopparslanten var den minsta myntenheten på den här tiden. Det fanns inget mindre. Alltså motsvarande vår 1 krona idag. Eller 50-öringen för några år sedan. Det fanns ingenting mindre. Och hemma i mitt bibellexikon så står det också så här. Att överste prästerna hade satt upp en minimumgräns för vad man fick ge. Man fick självklart ge hur mycket man ville. Men så hade de satt en minimumgräns för det absolut minsta som var tillåtet att ge. Och i mitt bibellexikon står det att det var 2 kopparslantar. Hade du kommit med 1 kopparslant, då hade vakten gripit in och sagt nej. Det där är för lite. Vi tar inte ens emot det. Utan 2 kopparslantar var absolut minimum. Man fick inte ge mindre. Och så kommer den här fattiga änkan och lägger sina 2 kopparslantar och skyndar därifrån. Och jag tänker i min enfald att Jesus nog inte var ensam om att sitta och kolla på offerkistan den där dagen. Utan det var säkert massvis med folk. Det tillhör Mellanösternkulturen lite att man är lite nyfiken. Och man vet att människorna växlade ofta till sig mycket småslantar och la i för att det skulle låta mycket. Så att människorna runt om skulle se det. Och nu när de sitter där så är det säkert 10-tals eller 100-tals människor som ser den här fattiga änkan. Och hör att det bara plingar till 2 gånger. 2 koppar slantar. Det minsta tillåtna. Och jag tänker mig att människorna kanske skrattade, puttade varandra i sidan och sa, ser du vad lite hon ger? Och att man hånlog åt den där änkan. Men så kallar Jesus till sig sina lärjungar och säger de här berömda orden. Att hon gav mer än alla de andra. Sådan är himmelens logik. Sådan är himmelens lag. Att hon som gav någonting som i världens ögon verkade vara ingenting, minimum, det absolut minsta. Det fick betyda mer än allt vad de andra hade gett. Himmelens lag är annorlunda än våra lagar. Och som avslutning skulle jag vilja vända mig till dig som sitter här inne och känner att jag inte fått ut någonting av din predikan idag, Gustav. För jag har suttit här inne och känt hela tiden när du har talat om nådegåvor och talanger och intressen. Har jag suttit här inne och känt att jag har ingen sån. Jag har ingen gåva. Jag har ingen talang. Jag har ingenting att bidra med till Guds församling. Till att börja med skulle jag säga att du har fel. Du har visst någonting att bidra med. Men jag har respekt för att du känner så. Men kan inte du vända dig till den fattiga änkan då och få en tröst till det som står om henne? Att även om hon gav det minsta möjliga så betyder det allt för Jesus. Om du sitter här inne idag och känner att jag kan inte ge någonting, Gustav, så kanske du i alla fall kan få sucka en bön till Gud för din församlingsräkning. Och du tänker själv att det där betyder ingenting. Jo, i Jesu ögon så kan det få betyda allting. För sådan är himmelens logik. Guds lagar är annorlunda än våra lagar. Om du sitter här inne och känner att jag är gammal nu, Gustav, jag har gjort mitt, jag har ingenting att bidra med längre. I min ungdom då kunde jag ge 100% för det som jag var kallad till. Men nu har jag ingenting mer. Kan du inte se på den fattiga änkan då? Hon gav det minsta möjliga. Men enligt himmelens logik så var det allting. Du kanske kan få le åt en granne. Be en bön. Sucka en bön. Det kan få betyda så mycket mer än vad du tror. Vi ska gå in för landning här. Men kom ihåg, vi ska inte sätta någon annan högre. Kom ihåg Elsa och predikanten. Hon skurade toaletter, han predikade inför 1000 människor. De gjorde samma gudstjänst. Gud har kallat dig till det som du brinner för. Även om människor säger, det där är inte andligt. Jo, du kan använda det för Guds räkning. Du kanske sitter här inne som är intresserad av frimärken. Och du brinner för frimärken. Och du känner att det där är inte andligt. Jo, Gud kan använda det också. Du kan få vara en apostel bland frimärkssamlarna. Du kanske sitter här inne som brinner för någonting. Skogsbruk. Det är det som du brinner för. Och du känner, det där kan jag inte använda för Gud. Jo, det kan du. Gud har en användning. Han har lagt ner gåvor, intressen och talanger. Det som får dig att känna som Maria. Att du vill bryta upp din alabasterflaska och ge 100%. Det ska du satsa på. Och vi ska inte värdera varandra. Amen. Jesus, vi tackar dig för att vi får vara samlade i ditt namn, Herre. Tack för var och en som är här inne. Tack Jesus för att du har skapat oss i din avbild. Varenda man och kvinna, varenda kille och tjej som sitter här inne idag. Och Jesus, jag tackar dig för att vi tror att du vävde oss samman redan i moderlivet. Och att du skrev upp våra dagar i livets bok, Herre. Och du har också skapat oss med talanger, intressen, förmågor. Saker och ting som vi brinner för. Och Jesus, jag ber att vi skulle få tjäna dig med det som vi brinner för. Att du skulle få påminna oss var och en här inne nu. Vilka nådegåvor du har gett oss. Vilka talanger och intressen som du har planterat i våra hjärtan. Och att vi ska få tjäna dig genom det, Herre. Jesus, du ser att för 20 år sedan så var det så många som tänkte att hockey, det har ingenting med Gud att göra. Hockey, det ska vi hålla oss borta ifrån. Men du ser att det var en man som satsade på det. Och det har fått betyda så mycket för så många människor. Och det kanske sitter någon här inne som har liknande känslor. Att det där som jag brinner för, det är ingenting värt. Men det är värt någonting i dina ögon, Herre. Vi kan få tjäna dig, Herre. Om vi går med dig vid vår sida. Och Herre, jag ber att du ska påminna var och en idag. Och att vi ska få skala bort sakta men säkert allt det som vi inte kallade till. Låt oss inte plöja ner massa energi, massa pengar, massa arbete i sånt som vi inte är kallade till. Utan påminn oss var än idag om vad du vill med våra liv. Herre, jag ber om församlingar där vi ska få göra det som du vill att vi ska göra. Jag ber om församlingar där vi ska få gå i din vilja, Herre. Jesus, påminn mig om vad du vill med mitt liv. Låt inte mig lägga massa fokus och kraft på andra saker, utan låt mig få tjäna dig med det som du har lagt, Herre. Jesus, jag ber att du ska komma med din heliga ande just nu och röra vid oss, Herre. Gör ditt verk i oss, Herre. Tala till våra hjärtan. Jag ber om dig i ditt namn.